Jag vill läsa några verser ifrån Jeremia, profeten Jeremia, från 23 kapitlet och den tredje versen. Jeremia 23 och 3. Jag ska själv samla de som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska ge dem nya herdar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid ska Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han ska bära, Herren vår rättfärdighet. Därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten. Utan så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet. Och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem. För att låta dem bo i deras eget land. Dagens evangelietext som Totte läste och vår gammaltestamentliga text som jag precis läste har någonting gemensamt. Jag vet inte om man tänker på det omedelbart, men det finns definitivt där. När man kollar noga, om man lever med texten som jag nu har gjort ett tag inför den här söndagen parallellt. Haft de här texterna. I evangelietexten, om vi börjar med den och så går vi sen bakåt i tiden. I evangelietexten så går det riktigt att ta på frustrationen. Och frustration, det kan ju vara bra om man använder den rätt. Det gäller dock för sin egen och för omgivningens skull att skilja på frustration och allmänt missnöje. Det verkar som den allmänt missnöjde är missnöjd oavsett. Blir färgen ljus skulle den ha varit mörkare. Är färgen mörk skulle den ha varit ljusare. Det är för kallt på vintern, det är för varmt på sommaren, det är för lagom på våren. Och jag har en vän som lever sitt liv precis så. Han är missnöjd oavsett. Och det är ingen av er som vet vem det är, så sluta fundera på det. Vi har varit vänner nu i 30 år och jag får lov att använda honom som exempel. Varenda gång han ska välja någonting i sitt liv så uppstår exakt samma mönster. Vilken mat ska han beställa på restaurangen? Vilken färg ska han ha på bilen? Vilken modell ska han ha på telefonen? Och i samma stund som valet blir realiserat så är han missnöjd. Han valt fel telefon, fel mat, fel färg på bilen. Att leva missnöjd, det är inget lätt liv. Vare sig för en egen skull eller för omgivningens skull. Men att leva frustrerad, kanske det är en annan sak. Att leva ett liv där frustrationen faktiskt kan leda till någonting positivt. Skulle inte Rosa Parks ha varit frustrerad? Skulle inte Martin Luther King ha varit frustrerad? Skulle inte Paul Petter Waldenström ha varit frustrerad över den syn som då fanns på liksom försoningen? Så skulle inte vi sitta här i kyrkan idag. Så frustration kan verkligen leda till någonting gott. För några år sedan så upptäckte jag en sak på mina t-shirts. Det var otroligt irriterande. Och jag hade på mig en t-shirt ett tag så här och så började jag klia. Så kliar lite så här och så. Kliar en stund och så kliar det mer. Och så efter liksom, ju mer, till slut, ni vet, man märker efter ett tag att det kliar. Och så, ju mer man kliar, desto mer kliar. Och till slut, så, vid ett tillfälle, slet jag av med t-shirten. Och så hade de hängt en så här lång tvättlapp. Jag fick ta en sax och klippa av den där tvättlappen. Och så där kan det vara. Det är någonting litet så där. Och ju mer vi börjar lägga märke till det, desto tydligare blir det. Och jag tänker att det här är precis den helige andes uppgift i våra liv. Att vara som den där tvättlappen. Lite lagom irriterande. Påminna oss om att nu har jag gett min tid, nu ger jag mina resurser till fel saker kanske. Först lite nästan oidentifierbart irriterande, men till slut tydligare och tydligare. Så öppnar anden mitt liv och så inser jag att ja, men så här Patrik, kanske jag inte ska leva mitt liv. Jag kanske ska leva mitt liv så här. Anden ger oss frustration. En frustration som vi ofta kan korrigera våra liv på. Och det är väldigt enkelt att veta om det är anden eller människor som går till rätta med oss. Det har ni säkert varit med om. När människor går till rätta med oss så känner vi oss ofta fördömda. Men om det är anden som går till rätta med oss så är det alltid lagom. Alltid med möjlighet att ta det i min egen takt. Och anden pekar bara på, irriterar bara, frustrerar bara kring sånt som gör mig till en friare människa. Där anden är, där är frihet. Och en frustration född ur längtan vidgar vårt hjärta och gör oss mer levande. Medan det som liksom är missnöje, det krymper och gör våra liv tyngre att leva. I evangelietexten så är det fullt av frustration. Tempelinvigningsfest var det, eller som judarna säger, chanukka. Och detta firar man till minne av att templet har återinvigts. Och detta sker 165 år innan Kristus. Man firar alltså här någonting som händer mellan våra bibliska testamenten. Det finns inte med i Bibeln. Och det är en hellenistisk kung som heter Antiochus eller Antiochus eller något liknande. Den fjärde hette han dessutom. Han ville förbjuda judarna att tro. Han hotade med dödsstraff om man ägnade sig åt någonting typiskt judiskt. Som till exempel omskärelse av gossebarn, eller fira sabbat, eller studera Torah. Han vanhelgade dessutom templet i Jerusalem genom att mitt i templet resa ett Zeus-altare. Och göra detta till en icke-judisk kultplats. Och grekerna försöker tvinga prästen att offra till den här Zeus-statyn. Men prästen vägrar. Och denna vägran blir då startskottet för ett uppror. Ett uppror som lyckas befria Jerusalem och templet. Det är det här man firar. Det är precis det här man firar. Jesus är på plats. Och under det här firandet så tänder man ljus, man spelar spel, man sjunger och ger varandra små gåvor. Det låter som ett trevligt firande. Och mitt i den här festen så går Jesus omkring i templet och så blir han till slut omringad av judarna. Och så ställer de frågan, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Är du Messias? Säg det öppet. Och det går att säga väldigt mycket om den Messias förväntan som fanns. Vad den stod för och vad den drog igång i folklagrena. Med tanke på hur mycket en hockeymatch kan sätta igång i en hel stad. Så förstår vi att här var det liksom, vad är det som händer? Och det var det enda man pratade om. Var detta Messias? Är detta Messias? Är det någon annan? Hur länge ska det hålla oss i ovisshet? Berätta nu Jesus. Men att Messias förväntan stod för längtan efter någonting nytt, det är ju helt klart. En längtan efter att Gud skulle göra någonting nytt. Och det hade varit väldigt härligt om Brynäs kunde vinna sitt 14:e SM-guld. Det hade varit bra. Det hade inte förändrat historien, men det hade ju varit fint. Men här handlar det om någonting annat. Det handlar om en slags skäringspunkt. Vem är Jesus? Är han en profet? Är han en vis man? Vem är Jesus? Eller är han Messias? Är han den som ska göra allting nytt? Hur länge ska det hålla oss i ovisshet? Berätta för oss. Är du den vi tror? Och så har vi texten från Jeremia. Det är en helt annan situation Det är en helt annan politisk stormakt. Folkets ledande skikt, de hade blivit skickade i exil i Babylon. Och hemma i Jerusalem så var förfallet, jag vet inte totalt, men allt stod inte rätt till. Det var ingen stor framgångsvåg man surfar på, utan det var dålig gröda, för att tala med den här herdebilden. Folket hade ledare som, eller herdar som förde dem fel. Och då profeterar Jeremia. Och vi tar nästa slide. Jeremia profeterar om en rätt och rättfärdig kung som ska komma. Och så säger profeten: därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger: så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten. Utan: så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur nordlandet och hämtade dem hem. Och det profeten gör här, det är att profetera om ett paradigmskifte. Alltså, han försöker få folket att tänka på nu. Att Gud nu förvandlar. Att Gud nu gör sånt som vi sen kommer att kalla historia. Och vad är profetens syfte om inte att finna mening i svårigheter? Vad är profetens uppdrag om att inte byta paradigm och ersätta dem med nya? Det finns en amerikansk författarinna som heter Marilyn Robinson. Hon har skrivit, tycker jag, en av vår tids allra bästa romaner. Den heter Gilead och den är från 2004. I den här boken, jag hade försökt få hem den till idag och sälja den på bokbordet. Jag misslyckades, den kommer i veckan. Ni kan köpa den nästa söndag. I den här boken så handlar det om en åldrande metodistpräst som heter John Ames. Och året är 1956, det är en liten landsortshåla i Iowa i USA. Och den här åldrade prästen har mött en ung fru och fått en son. Och han förstår att nu är mitt liv snart över. Så i boken skriver han ett långt brev till sin son. Och den här boken är egentligen det långa brevet till sin son. Och i den försöker han liksom ge all dess sin livsvisdom, allt det han har samlat på sig under livet, och ge vidare till nästa generation. Och det är en fantastisk bok, tycker jag, som kryllar av teologiska tankar och reflektioner om livet också i den kyrkliga gemenskapen. Läs den. Metodist präst John Ames skriver i sitt brev till sin son, när han vill lära honom om livet, bland annat om profeter. Och då skriver han så här: hur skiljer man på en skriftlärd och en profet? Jag vet inte hur du skulle svara på den frågan. Profeterna älskar de människor de tar i upptuktelse. Hur skiljer man på en skriftlärd och en profet? Profeten pekar mot någonting som är nytt. Profeten pekar alltid i kärlek. Och kärleken ser nya vägar. Jeremia säger: då ska ni inte längre säga han som hjälpte er ut ur Egypten. Och vad är det han gör? Alltså, det här med Egypten, det var ju för folket inte bara en stor härlig händelse, utan det var deras identitet. De var Exodus-folket. Påsk firar man till minne av detta. Jeremia alltså petar i vad de är. I deras inre självförståelse. Vad de varit, hur de identifierar sig själv. Men inte längre, utan Gud gör någonting nytt. Jag har i veckan läst Bibeln. Men inte bara den, utan parallellt med den har jag inför den här predikan också läst lite minneskrifter ifrån vår församlingshistoria, Betlehemskyrkans historia, men också Immanuelkyrkans historia. Och det här är några exempel bara ur vår församlingshistoria. Mellan 1874 och 1883 så döptes i Gävle första baptistförsamling 379 stycken människor. På 9 år, nästan 400 människor. Föreställ er det. Så det här är inte bara siffror utan låt det sjunka in. Jag vet inte hur många vi är här idag. Vi är långt ifrån 379. Och det här var ju någons arbetskamrat. Och det här var ju någras grannar. Det var ju ingen idé att stänga dopgraven mellan tillfällena. 1883 så hade Gävle första baptistförsamling 460 barn inskrivna i söndagsskolan. Det är väl häftigt om vi på söndag ska tända ett ljus och vi får liksom inte plats här för det är söndagsskolebarn överallt. Det har ju hänt på riktigt. De första åren så bildade församlingen 11 dotterförsamlingar. Man kallar det för det. 11 dotterförsamlingar, ibland Hofors, Skutskär, Tierp och Ockelbo. Ett enskilt år, 1890, så döpte man 72 stycken människor. Lite kuriosa när jag läste de här minneskrifterna. Så redan 1871 då hade församlingen 33 medlemmar. Då hade man en regel att om man av någon anledning hade, som det står, missat tvenne församlingsmöten i följd så blev man inkallad och var tvungen att berätta varför man hade varit frånvarande. Jag ska kolla med Anders om vi ska införa detta. Och så skulle man bygga sin första kyrka, Elimkyrkan, och då kallar man detta för sitt söndagshem. Jag tycker det var vackert. Detta är vårt söndagshem. Det var några korta glimtar från Gävle första baptistförsamling. Samtidigt, parallellt med detta, så pågick det andra grejer i missionsföreningen. 1875 hade missionsföreningen 111 medlemmar. Tre år senare, 1878, samma år som missionsförbundet bildades, hade församlingen 780 medlemmar. Från 111 till 780 på tre år. Det står i gamla mötesprotokoll från 1876 att missionsföreningen hade en nästan våldsam framryckning. Det kan vi hålla med om. 1876 så anställde man också under ett enskilt år anställde man en heltidspredikant, en halvtidspredikant, en biträdande predikant och sånglärare, en sjukbesökare och skriftspridare samt två bibelkvinnor. Och jag vet inte vad två bibelkvinnor, vad hade man för arbetsbeskrivning? Du var med på den tiden, Pelle. Ja. 1921 så hade man söndagsskolavslutning och på den söndagsskolavslutningen så var de med 1000 barn. Och när man skulle inviga gamla Betlehemkyrkan då ville mellan 5 och 6 000 människor vara med på invigningen. Det gick ju inte, det var fullständigt kaos. För någon är det här bara siffror. För någon är det här uttåget ur Egypten. Men må Gud skriva ny historia idag. Må det stå någon annan pastor här om 50 år och tänka på 2020-talet i Betlehemkyrkan i Gävle så händer det här. Och låt frustrationen, för vi kanske är fler som delar den, jag vet inte. Men låt frustrationen över att vi så sällan öppnar vår dopgrav. Skapa en positiv längtan. Inte en längtan efter hur det var förr. Hur det var på 90-talet, eller 80-talet, eller 70-talet, eller 1880-talet. Utan en längtan efter att Gud verkar i vår tid. Må Gud skriva historia idag. Och det Jeremia gör, det profeten Jeremia gör, det är att peka på framtiden. Det betyder inte att han på något sätt underkänner det som har varit. Det betyder ju inte det. Att man säger att det dög inte för nu vill vi något annat. Tvärtom. Precis tvärtom. Det Jeremia gör det är ju säger att nu definierar inte längre detta under när ni blev uttagna ur Egypten er. Utan ni blev uttagna ur Nordlandet. Jeremia ber dem vara öppna för att Gud kan skriva historia idag. Att Gud gör något nytt. Det betyder inte inte att han föraktar det Gud gjorde då, utan precis tvärtom. Han håller det heligt och högt genom att tro på att den Gud som kunde göra det då kan göra det också idag. Vi tror på samma gode herde som våra fäder och mödrar en gång i tiden skapade historia genom att tro på. Det som idag är vår församling. Vi får vila vid samma gröna ängar. Vi tror på samma Gud som leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Nu ska vi lyssna på ytterligare en tonsättning av psalm 23. Och det är en amerikansk artist som heter Jesse Coltner som har tonsatt denna. Och sen efter det så sjunger Linda.